Gösselbrunnsmordet i Skaraborg. Av Ulf Kullander, kriminalinspektör, länskriminalpolisen i Västra Götaland. Inläst av Björn Lövgren. Var det gammalt hat som växte sig starkare under fängelsevistelsen? När antagonisterna träffades igen urartade slagsmålet man mot man till mord. Kamraten hade plötsligt en kropp och en bil att göra sig av med. Alla ställde, förvånande nog, upp och hjälpte till i det smutsiga jobbet med att gömma kroppen, dölja spåren och förvilla polis och anhöriga. Efter många förhör började kamraterna så småningom att berätta bit för bit. Tisdagen den 20 maj 2008. En vacker försommardag med en ljummen vind och ett strålande solsken. Vid lunchtid kommer en medelålders man in på polisstationen i Lidköping. Mannen är mycket bekymrad och orolig när han framför sitt ärende. Han vill göra anmälan om att hans son är försvunnen. Han berättar att sonen Mikael är 19 år och att de två bor tillsammans i en lägenhet i Lidköping. Pappan berättar att han såg Mikael senast fredagen den 16 maj, då sonen lämnade bostaden vid 18-tiden. Mikael var försvunnen. Mikael hade berättat om en tjej från Tidaholm som han träffat några veckor tidigare och som han var mycket intresserad av. Pappan trodde att Mikael hade kört dit för att träffa henne och att han kanske råkat ut för någon trafikolycka. Han hade kanske kört ner något vattendrag där bilen sjunkit eller kört av vägen och hamnat ut i skogen och inte upptäckts. Enligt pappan så brukade Mikael, som många andra unga män, ofta köra alldeles för fort. Mikael hade inte så gott om pengar och när han lämnade bostaden på fredagen hade han fått låna pappans bensinkort för att kunna tanka sin bil. Pappan hade kontrollerat med bensinbolaget och fått reda på att kortet används den 17 maj klockan 18.30 i Tidaholm. Mikael hade en äldre bil, en vit Volvo 740, som var registrerad på hans mor. Något som pappan ogillade, men ändå berättade, var att Mikael hade nazistiska sympatier och umgicks med personer som hade samma åsikter. Dessa sympatier var inget som Mikael visade upp eller pratade om när han umgicks med familjen. Det hade också kommit fram när pappan gjorde efterforskningar att Mikael skulle varit på en fest i Axvall mellan lördagen den 17 maj och söndagen den 18 maj hemma hos en som heter John. Pappan gav ett signalement på Mikael och beskrev de kläder han hade på sig sista gången han sågs. En tröja med text på bröstet, jeans och militärjacka. Polisen efterlyste bilen, men i övrigt vidtogs inga akuta åtgärder vid anmälningstillfället. Han skulle ha börjat ett nytt jobb. Onsdagen den 21 maj återkom pappan till polisen i sällskap med sin dotters pojkvän. Han berättade då att Mikael aldrig tidigare hade försvunnit utan att höra av sig. Att han skulle ha försvunnit för att hålla sig undan frivilligt betraktade pappan som helt uteslutet. Mikael hade enligt pappans uppfattning en mycket god kontakt med både honom och sin mamma. De två var skilda sedan en tid tillbaka, men bodde båda i trakten. Mikael brukade skicka sms till sin mamma varje dag. Men några sådana hade inte kommit sedan han försvann. Det var också så att Mikael skulle ha börjat ett nytt arbete på måndagen den 19 maj. Det var efter att hans blivande arbetsgivare ringt och undrat varför inte Mikael dykt upp, som pappan började ana oråd och kontaktade polisen. Mikael hade varit mycket glad och nöjd över att han fått jobb.